we want to think about culture. We want to engage deeply with something, but like the feed just wants you to keep moving.
Det handlar bara om platt underhållning, så att säga. Inte så mycket om att man ska lära sig något nytt, läsa något intressant eller utmanas på något sätt.
Man är ju ägd liksom.
Att vi lägger timmar av våra liv varje dag på sociala medier och andra innehållsplattformar är knappast någon nyhet. Men hur går det till när det väljs ut vad vi ska se eller höra och läsa? Är det vi själva som väljer eller är det någon som väljer åt oss? Idag ska vi tala om algoritmer, alltså den dolda kod som styr våra sociala flöden. Och varför de här algoritmerna faktiskt kanske gör våra liv tråkigare och vår upplevelse av konst, musik och film plattare och lite tommare. Du lyssnar på Sydsvenskan. Jag heter Eskil Fagerström. Begreppet algoritm kommer faktiskt från namnet på en persisk matematiker verksam på 700-talet. Han hette Al-Khwarizmi ungefär och det blev i våra öron algoritm. Inom matematiken och programmeringen så handlar det helt enkelt om en uppsättning instruktioner för hur en viss uppgift ska utföras. Idag ser vi algoritmer i arbete överallt runt omkring oss. Men kanske särskilt när det gäller vad som möter oss på våra många skärmar. Och är det några som ägnat tid och möda åt att slipa på sina algoritmer de senaste åren så är det de stora teknikplattformarna som Instagram, TikTok eller Facebook.
Det handlar ju egentligen om att filtrera innehåll utifrån ens egna intressen. Så det du har tittat på får du också mer av. Och det styrs till exempel av geografisk plats, vilka personer du följer, vad de postar för innehåll. Så det bygger helt enkelt på dina intressen och det innehåll som du tar del av. Då får du mer av det och matas med mer av det. Och då blir det ju också som en filtrerad bubbla kan man ju säga.
Det säger alltså Miriam Olsson Jeffrey som är reporter på Sydsvenskan och som skrivit om techbranschen i många år. Och mer av samma, mer av det du redan gillar är en central princip för de algoritmer som styr vad du ser när du går in i dina olika flöden.
Vi kommer ju ihåg den tiden där allting var i kronologisk ordning. På Instagram så kunde vi se alla de vi följde i kronologisk ordning utifrån datum och tid de hade postat sina inlägg. Så är det ju inte idag. Vi kan ju se ett inlägg från 3 dagar sedan och tro att det var nu precis. Men det kan ha varit för 3 dagar sedan eller kanske för 3 veckor sedan. Men det bygger ju på vilka vi följer och då matas vi med mer av det innehållet. Och till exempel på Instagram så har vi ju gått över till att se många andra som vi inte följer. Jag tycker själv att i mitt flöde så är det fler som jag inte följer än de jag följer. Vilket stör mig faktiskt måste jag erkänna för att jag är ju där för att följa de som jag vill se innehåll ifrån. Men jag ser också mycket annat så att säga. Och det drivs ju av många olika krafter.
Mm. Och algoritmen är väl egentligen ett sätt för de som äger och bestämmer plattformen att liksom kodifiera vilket innehåll de vill ha ut. Eller de måste också, de ska ha nöjda användare, men de ska också ha nöjda annonsörer och så vidare. Så att det är liksom deras, man matar in detta i formeln och så påverkar det vad man ser. Alltså.
Vad man exponeras för. Och när det gäller till exempel att exponeras för andra användare som man inte följer så att säga, då handlar ju det till exempel om pengar. För man har ju köpt en synlighet på till exempel Instagram eller Facebook. Och då får vi se dem i flödet. För de har köpt lite mer innehåll beroende på hur mycket de har betalat, vilken publik de vill nå, så filtreras det. Och det var ju från början TikTok som började med algoritmstyrt innehåll. Och sen tog de andra efter helt enkelt. För att de såg att det fanns en stor effekt i det. Men det har ju också konsekvenser. Till exempel så bodde ju jag tidigare i USA. Och jag har min partner använde TikTok väldigt mycket i USA för tyckte att det var en väldigt intressant plattform utifrån den kreativiteten som skapades där och så. Men det var det också utifrån att han såg innehåll från amerikanska användare. Men när vi flyttade till Sverige så nu ser han innehåll från svenska användare. Han kommer knappt åt det här innehållet från amerikanska användare. Och det är ju ett problem för honom tycker han. För då missar han massa trender och det är ju så algoritmen funkar. Den styr och filtrerar det innehåll som vi matas med så att säga. Och det kan ju ge oss en mer begränsad bild.
Så att när jag som kulturkonsument tänker jag ska lyssna på en bok på Storytel eller om jag ska se en film på Netflix, så det som kommer till en bygger på vad man har gjort innan eller eller vad någon har betalat för.
Ja, eller vad andra vill se på i Sverige till exempel, och vilken topplista som är just i det här landet. Och.
Nu kan man ju fråga sig hur stort det här problemet är egentligen. Om du till exempel gillar romantiska franska komedier så är det kanske bara bra att Netflix ser till att exponera ännu mer franska romantiska komedier när du loggar in och ska titta på film. Fast det gäller kanske att tänka ett par varv till. En som har gjort det är den amerikanske författaren och journalisten Kyle Chayka. För ett par veckor sedan kom hans bok Filter World som går på djupet med algoritmerna och funderar över vad deras mer av samma logik egentligen gör med oss. Här hör vi honom från ett bokprat i New York för någon månad sedan.
As much as the feeds brought me things I never would have seen or heard otherwise, my overdependence on them was also cutting me off from a different realm of experiences that I had forgotten about over the course of the decade. The encounter with scarcity rather than infinity, the process of judging.
Kyle Chayka berättar alltså om sin olust inför flödena och hur de egentligen påverkade honom. Att allt tycks finnas i överflöd och att allt liksom är personligt anpassat. Vad innebär det egentligen för ens upplevelse av kultur?
Algorithmic recommendations are addictive because they are always subtly confirming your own cultural, political and social biases, warping your surroundings into a mirror image of yourself while doing the same for everyone else.
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är små företag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ett av algoritmernas huvudsyften är ju att få oss att stanna kvar så länge som möjligt på sajten eller i appen. Och då funkar det inte att presentera saker som sticker ut eller är lite udda eller som inte riktigt hänger ihop med någonting som du har tittat på eller klickat på tidigare. Det gör att utbudet formas efter en slags minsta motståndets lag och därför blir väldigt utslätat och intetsägande. Och tråkigt helt enkelt. Jag frågar Sydsvenskans kulturchef Ida Ölmedal om hon känner igen sig i den här skildringen av nätet så som det ser ut idag.
Jag känner igen mig så mycket, och precis som du sa tidigare så har det skrivits en hel del liksom kulturspaningar och så senaste kanske året om just hur sociala medier upplevs som mer stumma platser där man liksom man iakttar, men som du sa Miriam, man deltar inte längre. Och jag känner väldigt ofta när jag har varit i någon av mina sociala medier, att liksom varför hänger jag här? Alltså medan jag är där så känner jag, gud, jag har så himla tråkigt. Varför kan jag inte bara stänga av? Man känner sig allt mer som en dopaminets fånge på något sätt, att man får någon liten kick, men man fattar inte ens vad den kicken är längre.
Ja, om algoritmen hade verkligen fungerat, då hade de ju levererat ett innehåll som man tyckte var meningsfullt och intressant på ett annat sätt än det som det är nu. Det blir att man inte utmanas eller upptäcker något annorlunda liksom.
Eller lär sig något nytt. Det handlar ju mer om underhållning. Det handlar bara om platt underhållning så att säga. Inte så mycket om att man ska lära sig något nytt, läsa något intressant eller utmanas på något sätt. Så upplever jag det.
En annan sak som man är inne på, det handlar ju det är klart att det finns olika sorters kultur. Det finns smalkultur, det finns annat som inte är på nätet, men att låt oss säga vilka författarskap, vilka popband, vilka designers som man är benägen att satsa på från ett förlag till exempel. Och har man en plattform på sociala medier eller funkar man där, så kommer man före nu. Inte kanske nödvändigtvis för man har något mer intressant att säga. Liksom. Tror du på den mekanismen?
Ja, absolut. Men jag tror också mycket på det här att liksom det blir svårare att lansera helt nya grejer, nya fenomen, nya röster. Alltså vi är inne i någon sorts liksom nostalgisk period, och det tror jag också är, det är både framdrivet av att samhället förändras i så snabb takt och det är liksom otryggt omkring oss, men de sociala mediernas algoritmer bidrar absolut till det.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu pågår vår stora season sale med fantastiska priser på möbler och inredning. Passa på att fynda till hemmets alla rum, inne som ute, senast den 6 maj. Gör dig redo för sommar. Välkommen till Mio.
Som Ida Ölmedal ser saken så präglas samhället och kulturen just nu ganska mycket av nostalgi. Det är gott om uppföljningar och remakes. Och kanske är just algoritmerna och deras sätt att fungera en del av förklaringen till varför det blivit på det här viset. Det som redan är känt och etablerat har helt enkelt en mycket större chans att nå ut till publiken.
Ja, men sen det du sa eller var lite inne på där också är ju också sant, att författare som kan lansera liksom ett säljbart författarjag och som kanske gärna skriver böcker som handlar om deras egna livsöden har mycket lättare att slå igenom liksom bruset än sånt som är lite mer diffust, där du faktiskt måste kanske läsa boken för att förstå vad det är de gör eller så. Så att det är ju sant att liksom det har gått ganska snabbt att de flesta kulturskapare också måste liksom marknadsföra sig själva, använda sig själva i.
Då förlorar man ju också komplexitet.
Ja, det gör man ju verkligen. Det är ju definierande för vår tid att vi förlorar i komplexitet.
Och sen tycker jag också att i förhållande till det du säger också att sociala medier var ju länge väldigt nyhetsfokuserat. Det är det ju på ett sätt nu i diskussioner och sådär på Twitter till exempel, eller på X då ska vi säga. Men på Facebook, som vi som medier använder väldigt mycket för att driva trafik och skapa uppmärksamhet kring vårt innehåll, det har ju urvattnats och gått vidare så att säga till att vara någonting annat delvis.
Ida, du har ju lett arbetet på en kulturredaktion i 5 år.
Finns det liksom ett algoritmtryck på vad ska man ta upp eller vad borde man... Det här är stort i sociala medier. Alltså, känner man trycket av det där på något sätt? Mm. Jag förstår vad jag menar. Man kan se vad som är en hit i sociala medier. Det kan vara ett sätt. Liksom. Eller man förstår att man vill anpassa innehållet efter vad som funkar i sociala
medier. Jag tänker att det är en utmaning, men också samtidigt lite en gåva för en kulturredaktion att det ser ut som det gör. För att det är ju, som jag sa innan, ganska svårt att liksom etablera någonting nytt. Att så här, ja, men det är lätt att prata om Agneta Pleijels senaste roman för att hon är känd, men när det kommer någon ny debutant som är spännande är det svårare. Liksom. Men å andra sidan så blir det ju då också en unik funktion som en kultursida har, att man liksom får reda på det nya där. Så att, sen tror jag i och för sig också att AI-utvecklingen och så kommer leda till ett sug efter äkta journalistik. Det kommer finnas så himla mycket så här AI-genererad goja där ute de närmaste åren, och liksom kvalificerad journalistik med en människa bakom och gärna liksom en tydlig röst tror jag verkligen har, åtminstone är den närmaste framtiden för sig.
Alltså det finns ju en lockelse att, låt oss säga att du gör en kritisk krönika om Läckberg, då vet du att hon har ett jättepublik och kommer hon att dela den eller kommer hon att ta upp så. Det finns ju massa läsare att hämta där. Å andra sidan, det är ju precis det man inte behöver göra mer än kanske. Liksom.
Alltså, jag håller med dig om att man behöver väl livsa göra både och, därför att hon är ju någon sorts liksom makthavare att ta, granska och hålla koll på. Liksom, och opinionsbildare verkligen. Jag menar, en del av MeToo-vågen hade nog sett annorlunda ut om det inte varit för henne och så. Men jag är nog ändå inne på samma linje som du, att man kan liksom inte låta sig styras av vad som är stort i sociala medier, därför att det är inte ett uttryck för vad folk tycker är spännande. Det är ett uttryck för vad de här företagen liksom tjänar på att lyfta fram av massa olika anledningar.
I ett intressant avsnitt i Filterworld så tar Kyle Chayka upp samlandet som ett sätt, en strategi för att fördjupa sin relation till kultur. Boksamlingen, skivsamlingen, till och med konstsamlingen, det är alltså en metod för att lära känna sin egen smak och få ut mer av kultur helt enkelt. Och till skillnad från vad man har för sig på olika sociala medier eller techplattformar så stannar ju en sån samling hos en kanske livet igenom. Vi ska höra vad Kyle Chayka har att säga om saken.
I don't know. In the book, I do write about how like building your own collection of something is a way of appreciating it and understanding art, like whether that's gathering books or having all the albums by an artist. And so many digital interfaces don't let you do that. They discourage you from collecting things for yourself. And I kind of contrast it with a bookshelf, like the original culture ordering technology, where it's just like, those books are not going anywhere. They're not moving around based on what they think you're going to like. Yeah. Like the books will just stay where you put them and you can curate them and generate your own order and meaning from that.
Yeah.
And that feels really hard online because the tech companies are just always twisting the knobs and trying to get you to do something different.
Att bara passivt sleva i sig den kultur som algoritmerna serverar oss är i längden ett recept för en tråkig och likgiltig relation till kultur överhuvudtaget, argumenterar Kyle Chayka i sin bok.
Jag tror att det handlar om något annat också. Det är någonting med liksom, när man har ett flöde som är väldigt anpassat efter vad man redan kan och vet och vad man vill se, alltså ett väldigt så motståndslöst flöde, då förlorar man också i det som Hartmut Rosa kallar för resonans, liksom att man känner att världen ropar på en om man svarar. Det finns liksom någonting i att man inte, precis som han pratade om, att i det här universumet som bara är mitt, vad är då jag om det inte finns någon som liksom som jag kan ha konturer mot. Förstår ni vad jag menar? Att
man kan inte spegla sig i det.
Nej, man kan inte liksom, det möts inget motstånd mot det som jag vill. Eller det som jag känner lust för. Eller så.
Det är kanske också att om man inte presenteras för någonting som inte ställer några krav på en,
precis,
då känner man sig inte heller så smart.
Nej.
Alltså min kultursida, en halvsvår text, men jag kan det här, jag fattar. Men om man bara får en till sak som är lätt konsumerad, man växer ju inte av det liksom.
Mm, nej. Nej, jag kommer ihåg att jag läste någonstans också det där om att liksom vi tycker jättemycket om att bli bekräftade i våra åsikter, vi människor. Men vi tycker också jättemycket om att lära oss någonting nytt när någonting är tvärtom mot vad vi trodde. Det ger oss också en lika stor kick. Och då kan man känna precis som, lite som du var inne på, att så här, men varför bidrar de sociala medierna så lite till den typen av kick då?
Kyle Chayka har också som jag tycker kan vara hans mest originella resonemang som handlar om smak, och han tar det här begreppet lite vidare. Det ligger väl en lite slags elitist i detta, vad som är god smak, vad man borde ha för smak och så, men att processen att liksom utveckla sin smak och lära känna sin smak handlar om att man förstår vilken kultur som liksom väcker något i en och vad man går igång på liksom. Men jag gillar det här liksom, så söker man sig dit och så blir det en djupare relation. Men om säger jag lite gillar och lite vad varje som bara flödar förbi liksom. Du snackar lite om det där med att digitalisera sin skivsamling eller liksom bygga upp. Vad tror du algoritmerna påverkar liksom hur vi där utbud påverkar hur vi kan bygga en smak eller hitta
hur vi kan upptäcka vår smak.
Ja, men hitta det som kan liksom betyda mer för oss.
Jag tycker att musik står lite i motsats till exempel det här scrollandet i videoklipp från någon annan som vi inte känner, där vi egentligen inte förstår varför vi tittar. För när det gäller musik så upplevde jag till exempel Spotify var ju tidigt, och även de här radiostationerna som rekommenderade du som lyssnar på det här ska också lyssna på det här. Då fick man ju ändå en chans att upptäcka ny musik. Och Spotify var ju först bara en sökruta. Jag kommer ihåg första gången jag hade något testkonto. Och Vad skulle jag söka på? Det är klart att jag har alla mina CD-skivor som jag hade matat in i. Jag berättade det för att jag hade matat in allting i min iPod. Som jag, alla mina CD-skivor i min iPod. Men det var ju fortfarande inget jag kunde upptäcka på det sättet. Och där har ju algoritmerna en relevans för smaken. För där kan vi ju upptäcka ny musik utifrån den musiken vi har lyssnat på innan. Men det är klart att då kanske vi inte kan upptäcka någon helt annan genre å andra sidan. Så att den styr oss ändå. Men jag har ju upptäckt mycket ny musik genom en algoritm. Så där tycker jag att den har en annan funktion.
Jag tänker på ett närliggande begrepp, bildning. Att för mig handlar bildning väldigt mycket om att, liksom ha, att kunna se på sin situation där man står idag från en helt annan plats. Att kunna ställa sig i en annan historisk tid eller kunna ställa sig på en annan geografisk plats eller i en annan människas skor och titta på liksom sin egen samtid eller sig själv och bara liksom få ett perspektiv. Och det kan jag tänka, det blir också svårare om man liksom hela tiden matas med det som är en själv. Liksom. Det finns liksom en inneboende motsägelse i det.
Jag har nog fortfarande en uppfattning om att jag har ett spår av kulturkonsumtion eller musik som jag liksom väljer själv. Och så tittar jag, det är mitt riktiga. Där läser jag böcker som jag har valt själv och lite liksom musik som är intressant och så. Men så om jag skulle titta i tid, hur mycket jag ger till det och hur mycket jag ger åt liksom algoritmstyrda grejer, så är det nog ganska deprimerande att det är så mycket.
Det är oproportionerligt tror jag för de flesta av oss.
Varför höll jag på med det så mycket? Jag vet att det här är en bättre bok och en bättre musik. Och det är väl det som är den här skammen man känner liksom.
Och jag kan också tycka att när det gäller musikalgoritmen till exempel, eller när det också gäller vissa sociala medier, så kanske du matas med det du faktiskt är intresserad av ändå. Medans på vissa ställen så matas du med sånt som inte kanske bygger så mycket på ditt intresse, utan bara sånt som är helt det som randomly, nu pratar jag svenska här, det som slumpmässigt kommer ut i flödet. Och där kan man ju verkligen känna det du beskriver. Men jag har en reflektion kring den världen som jag lever i, eller man ska säga den techvärlden som jag har bevakat under lång tid. Och då tycker jag att det är ändå intressant att se strömningar, hur personer använder plattformarna, alltså profiler i min värld så att säga. Ett tag skulle ju alla använda de sociala medierna för att skapa en profil, en plattform, lite det som du pratar om inom konsten och även författarskap och så. Men jag tycker att där har det faktiskt förflyttats ut igen. Vi jobbar ju jättemycket med nyhetsbrev. Man ska ha sitt eget nyhetsbrev, det ska vara inom ett visst ämne, det här är min profil. Vi skapar poddar och visst, de kommer ju kanske upp i en algoritmstyrd rekommendationsmotor på olika poddappar och så. Så visst, där är det algoritmen som också styr utifrån intresse. Men man ska skapa sina egna plattformar igen utanför de sociala medierna. Och så då blir det som starka hubbar istället för att man vill själv äga sin plattform. Inom citationstecken, för att det finns ju, man är ju beroende av algoritmer faktiskt i det fallet också. Istället för att då använda sociala medier. Förutom LinkedIn som har växt och blivit jättestort nu på ett helt annat sätt än vad det var förr. Och det har ju funnits jättelänge LinkedIn, men det är ju, där finns det ju ett helt nytt sätt att kommunicera och förmedla sitt budskap. Och det som skapas olika formatmallar för hur det här är det bästa sättet att skriva någonting på LinkedIn och.
Vad beror det på att just LinkedIn har blivit så stora just nu?
Jag tror att det handlar om att det professionella uttrycket måste också ha en plattform. Mm. Och det finns inte på Facebook eller på Instagram eller TikTok. Utan det finns på LinkedIn. Och då har man förstått liksom uttrycket för det. Men innan var det ju på Facebook, eller håller inte ni med? Precis.
Ja. Det kanske är tydligare där. Så här, LinkedIn har jag för att kommunicera med, liksom, med min yrkespersona. Medan när man började med först Facebook, kanske så var det så här, först ens kompisar och sen så blev det också lite familj och sen blev det så här ex och sen så var det ens gamla kollegor. Och plötsligt så var det så här ganska otryggt att skriva någonting där för man visste inte vem som skulle tycka någonting. Och ett tag så var Instagram det trygga rummet och sen så blev det samma utveckling där tycker jag. Så jag kan känna det som att LinkedIn, där vet man åtminstone vad man kan förväntas göra, vad spelreglerna är, att det är lite tydligare och därmed mindre risk att skämma ut sig.
Ja. Det där länkar till något annat som Kelchaker skriver om, nämligen oförutsägbarheten i de här plattformarna. som gör att du ska bygga något långsiktigt. Säg att jag är någon form av kreatör eller konstnär som det heter. Då kan jag inte... Jag gör musik och presenterar den där på ett vis. Jag kan inte veta om plattformen finns kvar. Jag kan inte veta om de tänker börja prioritera någonting annat. Så det är ju helt liksom... Eller bara man är journalist och tänker att jag ska bygga upp någonting.
Mm, verkligen. Nej, men det, man är ju ägd liksom.
Jag har tänkt på det ganska mycket. För jag skrev en guide som inte har publicerats än. Men om den digitala döden. Vad ska man tänka på när man dör digitalt? Och det är ju en reflektion man alla borde göra. Om man har konton och sociala medier. Man har bilder som är digitala och så. Och jag är en nostalgisk person. Som har följt med i teknikutvecklingen väldigt noggrant under många år. Och de här sakerna går inte riktigt ihop. För att det finns så mycket information, min information, din information, som är lagrad någonstans där vi inte har kontroll över. Och det rimmar inte med nostalgi. Innan så fotade vi och så skrev vi ut bilderna. Det gör vi oftast inte nu. Vad finns de då? Vem äger min data egentligen? Och det här är ju också, om man ska ta det... Ett övergripande perspektiv, ett problem för historien. Och det pratar ju forskare om nu, att om saker och ting försvinner ju på webben, och då har vi utraderat en del av vår historia. Men det här är ju ett problem, att någon annan äger mycket av vår data, vår egen historia, men också den övergripande historien. Och det tycker jag är väldigt intressant.
Precis som de flesta av oss så landar Kyle Chaika i att han dog inte kan vara utan den information och de nätverk som finns på olika sociala medier och andra plattformar. Men, säger han, han har blivit mer medveten om vilken kultur han konsumerar och vikten av att faktiskt välja själv. I någon mån är det ju så att den kultur vi konsumerar, filmer, böcker, tidningar, formar oss som individer. Och egentligen med det ett val vi skulle vilja göra själva, snarare än att få det gjort av någon anonym algoritm någonstans ifrån.
I think feeds interact with identity really strongly, and they tend to slot us into buckets where, like, you are this kind of person, so you like this network of things, and you kind of are forced into the mold of that ideal consumer. And like moving outside of that, or a broad range of identity within that, is not tolerated in a way.
Algoritmerna lovar att stå för ett riktigt personligt och personanpassat urval. Men kanske ska vi vara lite mer skeptiska till den här så kallade smaken som de formulerar åt oss.
But I think through writing this book I became much more skeptical of my own taste in a way. Like I was very sensitive to what I was listening to the most, like the accounts or themes or platforms that I drifted to without intention, basically. Yeah. And I just was very conscious of my habits. So I think I tried to move into weirder zones, at least. I was like, Okay, I don't want this numbing ambient quality anymore. I want to find things that are specific and feel like they're rooted in a kind of history and a context.
Du har hört ett avsnitt av Sydsvenskans nyhetspodd. Du lyssnar på Sydsvenskan. Medverkande var Miriam Olsson Jeffrey, journalist här på Sydsvenskan, och Ida Ölmedal, kulturchef på Sydsvenskan. Du hörde också författaren Kyle Chaika prata om sin bok Filter Word, om algoritmernas betydelse i våra liv. Ansvarig utgivare för det här avsnittet är Jonas Kanje. Och om du gillar våra poddar som vi gör här på Sydsvenskan, så se till att prenumerera på vårt poddnyhetsbrev. Gå till www.sydsvenskan.se/nyhetsbrev, så kan du registrera dig, och så kommer ett mejl någon gång i veckan där vi berättar vad vi har gjort sen sist.